Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
God morgon.
Oj då. Det är
man måste vara snabb.
Ja, man får vara snabb.
Jag kommer aldrig att glömma den gången jag fick liksom verkligen lade det där på minnet.
Ja.
Man måste vara snabb också.
Menar jag bara i podden utan överhuvudtaget?
Nej, överhuvudtaget. Det var nämligen så att jag hade en bebis i barnvagn.
Mm.
Och jag skulle betala mat i någon snabbköpskassa.
Mm.
Och så plötsligt så upptäckte jag att jag är lite fumlig med både vagnen och korgen.
Aj då.
Så blev jag om förbisprungen, inte om kursbrungen, men förbisprungen av en ålderstigen dam som triumferande vänder sig om mot mig och ler och säger, man måste vara snabb också. Där fick jag en läxa från den äldre generationen.
Det var mycket roligare historia, men jag var rädd för att det skulle bli sån här pansarkryssaren på Chemkin-grej. Du vet, när de tappar barnvagnen ner för den stora trappan och inte dung. Men det var inte så illa.
Du skulle nog ha känt till den storyn om jag hade...
Jo, men jag tänkte att det kanske var på gränsen att göra det, men att det inte hände. Men jaha, där ser man. Den kvinnan borde ju få ett pris för att jag lärde dig en livsläxa.
Ja, vilket pris då? Den sura, vad heter det?
Hon var ju snäll. Eller snäll ska man säga.
Det var hon verkligen.
Hon verkade glad, hon verkade inte sur. Eller?
Hon var infernalisk.
Ja, okay.
Man kanske kan hjälpa nyförlösta mödrar istället för att springa förbi dem.
Jo, det är sant.
Jag tyckte att hon var riktigt... Jag tycker inte hon ska ha någon pris.
Jag märker på det nu. Nu börjar jag bli nästan lite arg på henne.
Det är intressant att det kan dyka upp i minnet bara så där 38 år senare.
Mm.
En sån där liten konstig sak. Jo, vet du vad? Nej. Jag tror att det här hör ihop med att jag såg en sån faktiskt fånig...
Fånig
debattartikel som handlade om att det är så jättebesvärligt för att vi har sån låg fruktsamhet och att den sjunker och... Ja, den lägsta sedan 1749, jag vet inte.
Mm.
Men i alla fall, den påstås den här trenden mot färre födda barn har pågått sedan 2010. Vad jag vet om sånt här när jag höll mer koll på det som skribent var att det där går fram och tillbaka ganska mycket. Mm. Men det fanns en mening. Det var ju ganska betecknande att den som skrev debattartikeln också var anställd på, citat, analysföretaget Juni Strategi har genomfört en större studie för att undersöka drivkrafterna bakom beslutet om barnfrihet samt vilka konsekvenser det minskade barnafödandet för vårt samhälle. Denna meningen innehöll ju allt man behöver veta.
Mm.
Barnfrihet, första gången jag hörde det. Vi kan väl lägga det på minnet.
Det låter som en term man nog inte använder utan att ha tänkt över det. Det är någon sån här ny politiskt korrekt term att ska heta barnfrihet.
Ja, samtidigt så verkar hon ju vilja varna för barnfrihet. Så det är väl den diskussion man ska ta.
Aha, hon kanske är lite kluven. Kanske inte,
hon är lite kluven tror jag.
Det är vi alla. Alla som har barn är lite kluvna.
Nej, emellanåt. Men inte på det stora hela.
Nej, inte på det stora hela. det är sant.
Det skulle jag säga. Jag hade faktiskt just nu ett väldigt intressant samtal med Björn Ranelid som sa att han hade fått i uppdrag av någon att han skulle försöka hitta ett ord för det här med styrförälder.
Ett annat ord alltså än styrförälder.
Ja, snyggare.
Ja. Ja, det är så, styrförälder är inte så kul, det låter rätt strängt.
Och plast är ju tråkigt.
Ja, det är trist.
Så det hade han då hört Daniel Sjölin faktiskt säga hedersförälder. Då tyckte han att han var löst från uppgiften att hitta ett nytt ord. Men det är ett fint ord.
Ja, jag förstår. Jag tycker det är lite väl ceremoniellt. Alltså heders, jag tänker mig liksom, är man hedersdoktor, då behöver man ju inte ha skrivit någon uppsats och kunna någonting, utan det, man får en hatt i varje fall. Alltså jag som då är hedersförälder, eller vad man ska kalla det för, tycker ju att jag har jobbat för min hatt.
Jaha, du menar så? Det känns som en, liksom det känns, en plakett?
Ja, det känns som en plakett. Jag vet inte, man behöver liksom hitta någonting som handlar faktiskt om att man kliver in och drar sitt strå till stacken. Ja, precis.
Ja. Nej, jag förstår dig.
Ja, jag ska fundera vidare. Jag har inget
fundera på det. Du, nu måste vi också konstatera att tycker du att jag har för mycket idéer?
Nej, men jag vill även komma in med någon gång. Men du får, kör du. Ja.
jag lovar. Mm. Det kommer att bli tid till det.
Det var ju en av våra lyssnare som talade om för mig att om man avbryter en kvinna så är man en potentiell våldtäktsman. Så jag får inte avbryta det längre. Ja,
jag hörde hon sa, jag tog det som ett skämt.
Ja, det var kanske avsett som det, men det var i alla fall lite obehagligt. Ja.
Känner inte det skul. Nej, men jag tänkte just på våra lyssnare, för vi ställde ju frågan rent ut härom nyss.
Ja.
När lyssnar ni på vår podd?
Vad gör ni när ni lyssnar på den?
Ja, och då, nu har det börjat ramla in en massa saker.
Ja.
Det är åtminstone två som har nämnt att de går ut med hunden.
Mm.
Det tycker jag är sympatiskt.
En av våra lyssnare kom fram till mig och sa, vi ses i sängen.
Vi hörs, hoppas.
Ja, jo, det är sant.
Ja. Det verkade helt enkelt som att man gör lite vad som helst.
Ja,
som man
brukar. De berättade att de sminkade sig under tiden och sådär. Jag tycker att det bekräftar det här. Alltså när vi pratade om det, det var väl förra gången.
Mm.
När vi pratade om det så sa jag liksom att det är något väldigt intimt det där. Med att man liksom befinner sig i någon annans öra. Och det här som folk berättar tycker jag bekräftar det. Alltså det man känner verkligen när folk berättar om vad de gör. Att man plötsligt befinner sig på en väldigt privat plats ofta. Alltså gå ut med hunden är kanske inte så privat. Men att ligga i sängen eller stå i duschen eller
sminka sig
eller så här, det är ju ganska privat.
Ja.
Så att det är lite kittlande. Att man får, och nu när vi ändå har våra lyssnare som ämne så tänkte jag passa på att säga. Vi kör ju ganska långt nu. Vi körde ju bara 23 minuter förut. Nu kör vi kanske 45.
Ja, 40-45.
Ja, så nu kommer det komma en sån här reklamavbrott mitt i den här podden. Som säkert kommer att reta en del. Och det ber vi om ursäkt för. Men det blir så därför att vi är så mycket längre än vad vi var. Och vill man slippa det så får man gärna gå in på vår hemsida och prenumerera på oss. För då slipper man de reklamavbrotten. Men
det är väldigt trevligt. Det kan man göra. Ja. Inte bara för att slippa reklam.
Ja. Nej, men det är vi är jätteglada för det. Men vi har inte lagt in det för att vi ska tvinga in er och prenumerera. Men ni får gärna göra det om ni vill. Ja. Om ni störs av reklamen mitt i så kan ni ju passa på att sätta på. Vad är det man brukar säga? Du kan gå och sätta på kaffet. Ja, jag vet inte. Jag bara förvarnar för det innan det kommer. Du kanske undrar, jag är ju ofta ute här när jag, istället för att skriva som jag borde göra, så att jag någonsin får ut med någon ny bok, så är jag ju ofta ute här och håller på att pyssla med lite saker och klipper gräsmattan, eller snart är det dags att klippa häckarna, eller man ska rensa rabatterna, eller du vet, det är en massa saker. Och då brukar jag, särskilt när jag klipper gräset, då har man ju liksom hörselkåpor på sig eftersom man... konstigt nog, alltså jag är, vad är jag, 56 va? Och jag har bra hörsel, vilket jag tycker är konstigt. För ända sedan mina yngsta tonår när första sådana här Walkman kom så har jag gått med lurar och lyssnat på väldigt hög musik. Men det verkar inte ha haft någon som helst negativ effekt på mig. Men man, det vet man inte, sånt där kan ju ändras. Så därför har jag lurar på mig. Och eftersom det är moderna tider så har man inte liksom bara lurar som stänger ut i ljudet utan man har något annat ljud i dem. Och du kanske undrar vad jag lyssnar på. För jag tror inte jag har pratat med dig om det. Inte direkt.
Nej, berätta.
Jo, jag har lyssnat. Alltså jag lyssnar aldrig på ljudböcker annars. Men jag har lyssnat rätt mycket på John le Carré. Just nu håller jag på. Nu har jag egentligen lyssnat nästan alla hans böcker. Men nu lyssnar jag på hans Pigeon Tunnel. Den här som också blev en dokumentär som ju handlar om hans eget liv egentligen.
Mm.
Att den heter Pigeon Tunnel, det är ju ganska bra titel. Den är ju poetisk, men man undrar ju vad den betyder. Den kommer faktiskt från när hans skojare till pappa tog med honom ner till Rivieran till något lyxhotell. Och där kunde man skjuta duvor. Och det gjorde de på så sätt att de hade duvor nere i en tunnel som de sen släppte upp och sen kunde man skjuta dem. Det var som lerduvor fast riktiga duvor.
Mm.
Och då när man hör liksom den här förklaringen så blir titeln ännu bättre. Liksom. Att det finns något hotfullt där med Pigeon Tunnel. Det hakar i hans skriveri.
Man ska bli skjuten helt enkelt.
Nej, men att det finns något hotfullt och instängt. Och det, alltså någonting som hakar i hans skriveri om spioner och allt det där. Men det jag har tänkt på, hur kommer det sig att jag har lyssnat på så pass många Jan Le Carrés böcker nu? Och då kom jag på att det beror på att han har en väldigt bra inläsare.
Mm.
Han heter Michael Jaston och är en brittisk skådis, antar jag. Och han har en väldigt bra diktion. Den här nu, Pigeon Tunnel, den läser Jan Le Carré själv. Men det är faktiskt en av få gånger som jag har glatt mig åt att lyssna på böcker, därför att det är så väl inläst.
Mm. Härligt.
Ja, jag kan ge det som ett litet, kan vara ett litet boktips bara.
Mm.
Sen tycker jag Carré är väldigt, tycker du att Jan Le Carré är intressant?
Ja, det tycker jag.
Han skriver ju förbannat bra.
Ja.
Det som är grejen med när man lyssnar, och det märker man ju i böckerna, men det blir ännu tydligare i den här Pigeon Tunnel som är hans memoarer, som sagt. Eller vad man ska säga. Ja, på sätt och vis. Inte så genomfört kanske. Men det är ju att han är ju inte egentligen politisk. Men han har ju liksom sina svaga punkter. Han fördrar inte politiker överhuvudtaget. Men han tycker liksom, han är lite svag för radikaler och sådär.
Mm.
Så att han kan inte låta bli charmas lite av Yasser Arafat. Och olika såna här kommunistpotentater. Han lutar ju liksom alltid naturligt på något sätt åt vänster. Men han har en ganska härlig sån här anti-auktoritär inställning. Han är lite punkig helt enkelt.
Mm.
Och så skriver han skriver förbannat bra, alltså tycker jag.
Ja.
Ja, det är så.
Så jag tycker inte det är så kul att läsa spionböcker. Nej. Men däremot så är ju de ofta när, i hans fall, han har legat till grund för bra film.
Ja.
Måste jag säga.
Jo, så är det. Det är ju ganska många filmer. En del är bättre än andra. Men jag tycker egentligen att det här spiontemat är inte så jätteviktigt i hans böcker. Det som är viktigt i dem är ju så att säga, de existentiella konsekvenserna av spiontemat.
Jag tycker ju Graham Greene på sätt och vis tar mig liksom lite mer i hjärtat.
Han var ju riktigt pinko. När han uppförde Berlinmuren ställde han sig på andra sidan och sa att han hellre skulle vara på den sidan och sådär.
Ja.
Han var ju lite... En
komplicerad person.
Ja, han var liksom katolicismen som räddade honom från att bli fullständig kommunist, antar
jag. Ja. Nej, jag vet inte. Det är någonting i hans föreställningsvärld som...
Le Carrés, eller Graham Greene.
Graham Greene. Ja. Som...
Ja, Graham Greene är ju fantastiskt bra. Det är han ju.
Ja. Men,
när han skrev Vår man i Havanna så höll han på att bli åtalad av... För Graham Greene var ju också spion. Mm. Han blev åtalad av MI6 för att han avslöjade saker som de inte ville att han skulle avslöja. Men de sket i det. De ville väl att det skulle...
De vill inte bråka för mycket med honom.
Nej.
Men jag tycker han är... Det är klart att alla spioner i någon bemärkelse måste vara ganska komplicerade. För annars kan de inte genomföra jobbet.
Nej.
Det skulle jag säga. Det är faktiskt helt omöjligt om man inte förstår metaplan. Och det som är kanske är saken med det där är att det är så... Att de är så långsiktiga. Att de kan hålla på så länge.
Ja.
Alltså för att annars blir de ju inte heller intressanta. Då försvinner de ju bara. Jag kan säga det där med spioner. Alltså jag har funderat på det där. För jag tror att blir man spion.
Mm.
Så kommer man aldrig riktigt ur det. Alltså nej, nu kan man väl säga att de här två personerna har blivit författare. Men det finns någonting i det att. Då är man redan till salu, så att säga. Motståndaren kan ta över den. Men man kan liksom inte, man kan heller aldrig riktigt bli en citat vanlig människa.
Nej, jag tror det skapar ett behov också. Han säger det någonstans, Carré, om Kim Philby, som han ju inte kände direkt, men han hade många... Kim Philby ville antagligen att Le Carré skulle skriva andra delen av hans memoarer, men Le Carré avskydde verkligen Kim Philby, för han såg ju faktiskt till att hundratals brittiska agenter blev avrättade eller försvann. Men någonstans säger han om Kim Philby, han kände mycket väl den mannen som var den som debriefade honom och så tog hand om honom precis när de hade kommit på att han var spion. Att Kim Philby saknade mest, det var just att leva dubbelliv. Han har levt dubbelliv så länge att leva på något annat sätt, det var helt enkelt tråkigt. Och vet vad Kim Philbys pappa, som är en fascinerande person, jag har skrivit lite grann om honom. Han konverterade ju och hamnade i Saudiarabien.
I helvetet tror jag på.
Ja, och det, mycket dels han liksom var så jävla förbannad på amerikanerna och sådär. Och på engelsmännen. Men det sista han lär ha sagt på dödsbädden, Kim Philbys pappa, säger, I'm so bored. Det är ganska det bra, jag, famous last words, är inte det?
Det tycker jag, ja, och framförallt lite konstigt, för att är det någonting som jag tänker på, att om man nu medvetet närmar sig sin död, tycker jag det skulle vara oerhört spännande.
Just ja, men du är ju så nyfiken.
Ja, men alltså, tänk att få vara med om, det kan vara någonting helt osannolikt.
Ja,
hade jag sagt att min pappa som var lite mer rationalistisk hade han sagt så här, tror du verkligen det?
Ja.
Men jag vet, det är ju det att man inte vet.
Nej, man vet
you inte. Never know. För det är någonting som man ändå vet. Nu ska vi tillbaka på gamla jorden.
Okay.
Frukost är en ganska viktig sak. Eller hur?
Ja,
alltså vi är lite frukostfixerade. Vi har ju valt hotell ibland för att de har så fin frukost. Mm. Till exempel Santa Catalina i Las Palmas.
Ja. Dit får man inte åka längre för alla protesterar.
De tycker inte om oss längre. Nej. Turister alltså. Nej. Men det finns också även andra sådana ställen som är riktigt, riktigt fina. La Botessa till exempel i Cape Town.
Ja.
Men när man nu är på landet som vi är så måste man verkligen jobba lite extra för att piffa upp sin frukost.
Ja.
Gamla bageriet i Borrby. Har du tänkt på det?
Ja.
När vi kom här för 12 år sedan. Ja, det nya gamla bageriet. Ja. När vi kom hit för 12 år sedan skulle vi inte ens våga drömma om att få ett eget bageri här.
Nej. Vi drömde om att få en restaurang och det fick vi.
Det fick vi.
Och nu har vi fått ett bageri
på också. Köpet fick vi ett bageri.
Ja,
ja, det kan jag säga. Är ni på Österlen? Visitera Borrby och gamla bageriet.
Ja.
Fantastiska croissanger.
Ja, det är sant.
Det är sant. Nu tog jag lite udden av din djupsinniga spionspaning här.
Ja, men jag kan hitta på något nytt att prata om. Det är inga problem.
Ja, vi måste bara säga några ord också om våra poddkompisar. Vår systerpodd.
Alltså de. Men de har ju inga lyssnare.
Avlyssnat.
Det är ingen idé att prata avlyssnat. Om dem. De har inga lyssnare.
Nej.
Det pratar alltså om avlyssnat. Avlyssnat på bord 28 heter det av någon anledning som jag fortfarande rätt mig på. Med Claes de Fer och Viggo Kavling.
Ja.
Jag tycker det är rätt kul. Men den
är gjord för, det är roligt. Vi brukar
för en smal publik. Och det är ju vi också. Men deras publik kanske är ännu smalare.
Ja. Kanske du och jag, de brukar säga det. Men vi brukar lyssna i bilen.
Ja.
Det var väldigt kul för att det avsnitt som vi hörde nu senast. Då började de fantisera om, hallucinera om att vi skulle ha bränt en soffa. Eller hur var det?
Ja, de pratade om det här förbjudet att elda i trädgården. Mm. Då kom Viggo, som är en associativ människa, kom in på att han hade varit någonstans i närheten där vi bor. Hos någon som hade bränt en soffa och att det hade blivit i trädgården och att det hade blivit ett ganska fruktansvärt.
En läskig brasa.
Och då påstår Claes, eller han försöker antyda att det är vi som har bränt en soffa, men det är det inte.
Ni kan lyssna själva, avlyssna på bordshållet.
Vi har aldrig bränt en soffa i trädgården.
Skulle inte falla mig in.
Nej. Men det var ju kul, att få komma fram, som det heter.
Kul att få komma fram på poddarenan, poddscenen.
Ja. Vad har hänt sen vi pratades vid sist då?
Det har hänt politiskt intressant. Tycker jag det är jätteintressant. Det verkar som att, jag kanske har fel, men det skulle kunna vara en liten schism på gång i Vänsterpartiet.
Ja.
Jag har ju en lagom till tes kongressen. Sedan den 7 oktober att Hamas spräcker den svenska vänstern. Det här med From the River to the Sea och hela antisemitismen och allt det här har blivit svårhanterligt. Och nu påstår tidningen Proletären,
som vi alltid läser.
Som vi alltid läser noga här i veckan, att
Sveriges enda revolutionära arbetartidning.
Den musikgruppen Kofia har varit en eldande kraft på de veckovisa demonstrationerna i Stockholm och Göteborg.
Mm.
Men det här har rört upp känslorna i Stockholmsdistriktet till Vänsterpartiet. Så därför så åkte partiledaren Nooshi Dadgostar till Göteborg istället tillsammans med Sjöstedt för att första majtala.
Jag tyckte det roliga var den här kompromissen som de tydligen då tills jag hade kommit fram till i Stockholm, så att den här gruppen som ju då kallas palestinsk, men det är väl, när jag sist kollade så var det 10 pers var och 7 var svenskar, men de ägnar sig
musikgruppen.
Åt, ja, de ägnar sig åt palestinsk solidaritetsmusik, och att de skulle få spela, men de skulle inte annonseras att de var där, och de skulle få spela sist så att de som inte ville vara där när de spelade kunde gå därifrån och höjde. Mm. Det känns som en väldigt intressant. Det är nästan sovjetisk att finnas men ändå inte finnas.
Ja, jag väntar bara på att Sandro Scocco eller Aron Etzler, någon annan av deras tänkare ska träda fram nu och upplysa oss.
Men du har ju rätt där, som du har sagt hela tiden, att det här är ju ett jätteproblem för vänstern. Att det här splittrar verkligen vänstern. Alltså hur ska man, de kan ju enas i, som många, många andra, att de tycker att Israels krigföring har gått för långt, att den har varit för aggressiv och så vidare. Det kan ju många hålla med om utanför vänstern också. Men just när det gäller hur ska de se på Israels existensberättigande, på Hamas, där går det ju liksom verkligen en sån här skiljelinje inom vänstern, både i Sverige och på andra ställen. Jag menar, det här som händer i USA nu kan ju kosta Biden valet.
Ja.
Därför att Det stärker medvetenheten om den här radikala falangen i demokraterna, som ju faktiskt är lite loony helt enkelt.
Ja, ja. Och det är väl inget nytt under solen. Alltså, nej. Extremerna har ju alltid varit väldigt besvärliga så fort de ska in i partipolitiken. Ja. Så är det ju. Alltså där, man tittar på Sverigedemokraterna. De har inte lyckats ännu efter 30 år att skärpa upp sig. Utan där blir det ju liksom genomfall. Eller faller någon igenom med jämna mellanrum och gör någonting helt utomvärldsligt korkat. Och så får partistyrelsen ont i huvudet. Så är det ju. Jag menar, det var ju svårt för Miljöpartiet i början. Kristdemokraterna hade också problem i början med hur ska man förhålla sig till att det finns en hel värld där ute som inte tänker bli kristdemokrater liksom, utan ja, och så vidare. Det där som alla måste lära sig liksom, att ja, som du brukar påpeka, demokrati är att ingen blir nöjd.
Nej.
Men att man är okej med det.
Ja, precis. Man får aldrig det man vill ha, och när man får det så är det när man inte vill ha det.
Mm.
Så det är liksom så demokrati funkar. Men jag tycker det är intressant. Vidar Andersson skriver ju i senaste numret av Fokus en artikel om Vänsterpartiet inför kongressen de ska ha i Jönköping.
Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, jag hörde läsa den.
Ja, jag gjorde det. Det har varit lite bråk om inför den här kongressen, partiprogrammet, eftersom många tyckte att de hade rensat bort för mycket kapitalismkritik och så. Då la de tillbaka lite grann. Så där. De verkar vara ganska...
Alltså, pragmatiskt.
Ja, jag tycker det är ganska kul. Alltså, när de skickade ut ett reviderat förslag till det här partiprogrammet så var det liksom inte med några... inte så mycket formalia och inte så mycket sådär, utan det de gjorde var att lite skämtsamt säga, vi förstår att en del har saknat de här ismerna, så vi lagt tillbaka dem.
Självironi.
Ja, så, och liksom Vidars poäng är att det kommer vara ungefär samma vänsterparti som går ifrån kongressen som kom till kongressen. Men han sätter ju fingret på det här som just är Vänsterpartiet. Jag skrev en ganska stor sak om Vänsterpartiet för ett par år sedan. Som just handlar om det här, deras vala strategi. Det var ju Jonas Sjöstedt och Aron Etzler som väldigt medvetet började forma om partiet till att det ska vara en bred vänsterrörelse. De hade olika europeiska framförallt förebilder och i det här låg ju allt det här att man skulle tillbaka till bruksorten och man skulle, du vet allt det där. Men det är ju det som hotas av den här radikaliseringen då liksom. Den här Palestina-frågan är ju, jag tycker det är väldigt intressant om man tar ett steg tillbaka från själva frågan om Hamas och Israel. Så tror ju jag att den här Palestina-frågan kommer ju att sätta spår i svensk politik på helt andra områden liksom. Därför att det handlar om nu är att man får en ny generation som är radikaliserad som 68-orna, man får en nya skiljelinje, och du vet hur det är, jag kommer ihåg hur det var när vi var på Svenskans ledarsida och vi hade till exempel Mats Svegfors var ju chefredaktör och Carl Bildt var statsminister ett tag och det var så tydligt i den där generationen Bildt och Svegfors att det var någonting som hade hänt på ett studentförbundsmöte 1972.
Som ingen kunde glömma.
Nej, som ingen någonsin glömde, som ingen någonsin smälte, som ingen någonsin förlät. Och det gick liksom, även när Bildt hade blivit statsminister och Mats Svegfors var på Svenskan, så låg liksom det där gnag i bakgrunden. Så kommer det vara med det här.
Ja, men, och det som det ledde till i sin tur var ju att det där gänget snart, eller i alla fall efter ett litet tag, gick under beteckningen bunkergänget. Det vill säga, de var ju så fast i sina egna idéformuleringar från början, sina egna interna konflikter. Så att de var ju väldigt ointresserade egentligen av att öppna sig mot nya personer. Ja. De var inte så jätteintresserade av makten. De var intresserade av att få det bara på sina egna villkor. Och det har ju ingenting att göra med demokratisk parlamentarism överhuvudtaget.
Framförallt är det ju väldigt oskickligt politiskt hantverk. Jag kommer ihåg hur Olle Ehrenkrona, som jag tycker är en utmärkt person på alla möjliga sätt. Och dessutom väl lite grann av vår granne.
Här på Österlen.
Så nu gäller det att hålla tand för tunga. Men han som var då en av Carl Bildts right hand man. Han kunde ju ringa till, alltså de var alltid arga på Svenskans ledarsida för de tyckte vi skrev fel saker. Han kunde ringa till Håkan Hagvall som var chef på ledarsidan där och säga, men hur kan ni skriva så här? Jag har ju massor med bra förslag här i min byrålåda, men hur ska vi kunna veta att du har din skrivbordslåda? Det kan vi inte skriva om. Det var mycket på det där sättet. Men det intressanta är ju att bunkermentalitet kan ju komma på olika sätt. Alltså, tänk sen Ron Reinfeldt som gör på ett sätt tvärtom. Öppnar upp partiet. Den ska heta den nya Moderaterna. Han tar utstuderat avstånd från Svenskt Näringsliv, SAF. Alla sådana här intresseorganisationer som man annars har stått nära.
Kallar näringslivet för ett särintresse.
Ja, och till och med försvaret för ett särintresse. Liksom, alla sådana saker som man skulle associera med Moderaterna fick liksom stå tillbaka. Men där blev det ju då en bunkermentalitet som då till slut liksom handlade om att alla som inte var med honom var mot honom på något sätt. Det var väl flera saker som gjorde det där, men det är klart att framväxten av SD var väl det viktiga.
Partiet kanske växte, och det tyder ju på att man lyckades prata med nya.
Jo, och sen följde ihop.
Ja, det gjorde det.
Ja. Nu sitter du och bläddrar i en bok. Nu har det så tråkigt så att du har börjat läsa
istället. Jag vill inte glömma bort den. För två dagar sedan var vi nämligen inne i Malmö.
Ja.
Vi var lite så där. Vi tänkte, håller de på och sätter upp kravallstaketen nu inför Eurovision? Men det gjorde de inte.
Inte där vi var.
Vi var där nämligen därför att vi skulle på en bokpresentation. Vi är väldigt sällan Malmö. Det är Lars Åbergs bok, nya bok, som då presenteras. Mest kränkt vinner. Som kommer på Karneval förlag. Jag tycker att det där är jätteintressant. Och Katarina Barling har skrivit om den i Svenska Dagbladet.
Ja, det gjorde hon. Ja, just det. Det läste jag.
Men, och jag har inte hunnit läsa den, det måste jag säga.
Boken är.
Nej, men själva titeln känns verkligen som den har en sorts väldigt dragningskraft. Det är ju det här man vill veta. Hur har det kommit sig att det har blivit en merit att vara kränkt?
Alltså jag bläddrar, jag har inte heller läst den ska jag säga, men jag har bläddrat rätt mycket i den och läst stycken här där jag ska läsa. Men jag tycker, jag förstår vad du menar med titeln, att den liksom, jag tycker kanske möjligtvis att titeln är lite, den ger lite andra signaler än vad jag får när jag öppnar boken.
Mm-hmm.
Därför att titeln låter som en sån här lite stridsskrift.
Mm-hmm.
Alltså säg David Eberhardt grej liksom. Men när man bläddrar in så är det någonting helt annat. Det här är liksom en slags tanke, en ganska mild men ändå skarp tankebana. Han associerar från det ena till det andra, han tar litterära exempel, musikexempel, han berättar om egna upplevelser både från sin egen familj och från resor i USA och sådär. Alltså det är en mycket, tonläget inte alls argumenterande på det sättet, eller aggressivt argumenterande. Så att, men det är ju bara bra, men jag bara undrar lite grann över om inte titeln är lite missvisande. Men det kanske är bara jag som tycker det.
Ja, han skriver på baksidestexten. Möjligheten att känna sig kränkt tycks vara fler än möjligheten att känna sig lycklig. Det kan känna man igen sig.
Ja, det är sant.
Och det är därför jag ska läsa naturligtvis. Men det har för lite över till den här känslan att man ska liksom bära som ett adelsmärke. Att man har blivit, anser sig illa behandlad. Det är så långt bort från den där 50-tals liksom brittiskt inspirerade stiff upper lip och bra korreder sig själv och allt vad det heter, alltså det vill säga man håller inte på att klaga för att det är liksom, dels leder det inte någon vart och dels är det liksom lite skämmigt, va? Jag vet inte.
Det som vi pratade om då på boksläppet lite grann, som jag tycker är en intressant idé, inte bara för att det var jag som fick den.
Men, därför också.
Men det hjälpte till. Jag är säkert inte det första som har fått det. Men jag tycker det är intressant, för det pratas lite grann om just ordet kränkt. Och det är ju ett intressant ord. Därför att kränkt är ju ett väldigt... någon påpekade att den kanske vanligaste översättning till engelska skulle vara violated. Och då tänker man ju nästan då tänker man ju på övergrepp på riktigt. Och man använder kränkt som att man kränker gränser. En stat kränker en annan stats gräns. Och sådär. Och det finns ju... Det gör ju att det blir en väldigt aggressiv term med den här meningen att det kräver någon slags åtgärd. Liksom. Man kan inte bara lämna en kränkt gräns obehandlad. Liksom. Och då slog det mig lite grann att, är det så att vi pratar nästan aldrig om att man blir sårad längre.
Nej.
Och det är ju liksom någonting annat. Att bli sårad är ju, för mig i varje fall, mina associationer går ju liksom till att det är en uppenbart subjektiv och känslig känsla, så att säga. En skör känsla. Och om man sårar någon så kan man liksom inte kalla på myndigheterna eller någon ombudsman eller någonting, utan det kräver liksom samtal och förståelse, medan kränktheten på något sätt kräver att någon får en örfil.
Ja, jag tror att kränkthet i den bemärkelse som det används nu också handlar om att den som blir utsatt inte är intresserad av en dialog eller någon relation till den som då i så fall skulle vara kränkaren, utan den vill bara ha någon sorts upprättelse. Och då handlar det inte om att säga att jag blev sårad, för då är man ju liksom två som samspelar, utan det är väldigt viktigt att få säga att den här plätten på jorden är min och nu har du gått in över min gräns och jag har rätt att säga till dig att jag är kränkt. Det är liksom, det är utanför det sociala samspelet.
Det ligger ju i titeln, mest kränkt vinner. Alltså att det är en maktstrategi. Ja. Att vara kränkt handlar om makt. Vem ska ha makt över samtalet? Det är ungefär som hela den här parodiska diskussionen som fortsatte den här veckan om N-ordet på Kulturhuset.
Det orkar vi inte.
Nej, det orkar vi inte att prata om.
Det orkar inte att prata om. Nej. Men du, apropå kränkt, så finns det en ganska intressant... Vi lyssnade ju båda förra helgen på Martin Wiklins söndagsintervju med Stig Larsson, författaren.
Den riktiga,
Stig Larsson.
Den brukar säga.
Ja, den riktiga. Och det, någonstans ganska snabbt in i den här i programmet så började jag känna jag skruva på mig av obehag. Jag tyckte att det här handlade om någon sorts trycka upp intervjupersonen Stig Larsson mot väggen och få honom att erkänna en massa felsteg.
Och dumheter som inte var liksom felsteg utan limma på honom på något sätt att han skulle vara någon slags pedofil.
Ja, en irrelevant mansgris, sexist och så vidare.
Ja.
Och han sa också, hur är det att se tiden springa ifrån en? Det är ju en helt fruktansvärd fråga. Det gäller väl oss alla.
Oförskämd i varje fall.
Helt jävla oförskämd. Förlåt, svårord. Nej, men jag blev riktigt illa berörd av den där. Och jag förstår faktiskt inte riktigt att ingen stoppade upplägget.
Alltså,
för att Stig Larsson har betytt otroligt mycket och fortfarande betyder mycket i svenskt kulturliv. Och att han, liksom väldigt många kreativa personer, har dragits med saker och ting som skulle vara ett problem, om vi uttrycker oss så, i en mer normaliserad vardag.
Om man hade varit lokförare till exempel.
Ja. Ja. Men jag var också ganska nöjd med att Jack Hildén skrev i Aftonbladet.
Han skrev jättebra om det där i Aftonbladet, tycker jag.
Ja. Och talade om att det här är en sorts, det är någon sorts sadism. Liksom.
Alltså det är två saker, som jag kan tycka på sätt och vis att den här frågan, hur känns det att tiden springer ifrån dig, det är ganska intressant. Det är klart att det är en oförskämd i någon mening, men det är en ganska intressant sätt att liksom bygga intervjun. Han är ju väldigt tydlig med det, han säger det från början. Men det som störde mig med den här intervjun, det var egentligen två saker. Det ena är den här försåtligheten. Alltså det finns ju någonting i Martin Wiklins sätt att intervjua som är väldigt sådär...
Kom och sätt dig här så tar vi en kaffe.
Ja, precis. Alltså en sån där falsk vänlighet. Det tycker jag inte om. Alltså den där typen av journalistik som är falsk i just den här bemärkelsen. Liksom, att man gör någonting men låter som om man gör någonting annat. Mm. Björn af Kleen är ju mästare på det där. Att verkligen liksom låta som om han gör någonting redigt och själva verket gör riktiga yxmör. Det är försåtlig. Alltså det finns falskheten där, tycker jag inte om. Det andra är ju just det här premissen då. Liksom. Om man nu ska säga hur känns det att tiden springer ifrån en, då kanske man ändå bör ha någonting, man kanske på något sätt bör motivera varför man ställde den frågan, och det gjordes aldrig. Och jag tror ju, förklaringen till det är den andra saken som gjorde mig lite illa berörd med det här, det är ju att det visar liksom att Martin Wiklin ingår i någon slags kotteri av mediekulturmänniskor som har bestämt sig för att nu är Stig Larsson irrelevant.
Mm.
Han var relevant, nu är han irrelevant. Alltså det är någon slags idoljury som...
Förutom att det på ett personligt plan är oerhört osmakligt att försöka, så att säga, kulturellt, socialt avrätta någon, så är det ju också oerhört korkat, eftersom just kreativa människors utveckling aldrig är en liksom förutsägbar bana. Det han egentligen har gjort, när man tänker efter Martin Wiklin, han lyckades ju med den här intervjun, eller misslyckas, genom att den faktiskt resulterar att ljuset sätts på honom. Varför säger han så här? Vad gör han? Varför gör han så här? Det måste jag säga att det är en dålig intervju faktiskt.
För att, ja, jag tycker också det. Alltså, även så, oavsett om man tycker om det innehållsmässigt, har du rätt att det liksom blir ett dåligt hantverk. Därför att därför ljuset faller på fel ställe.
Mm.
Sen tycker jag liksom att Stig hanterade ju det där så bra som man kan hantera det. Liksom, grejen med honom är ju, vi känner ju inte varandra väl på något sätt, men det händer ju att vi pratar liksom. Grejen med honom är ju att han är ju jävligt ärlig.
Mm.
Det säger han ju själv, men det är ju inte bara det är ju inte bara någon slags fåfänga som hon säger. Han är ju verkligen det. Mm. Alltså om man säger någonting till honom så lyssnar han verkligen på vad man säger. Mm. Ibland kanske lite för mycket. För ibland kanske han läser in mer det man säger än vad man egentligen liksom har tänkt själv. Men han lyssnar verkligen på vad man säger och försöker verkligen ärligt svara. Och det där är ganska unikt. Det är rätt ovanligt i den där branschen. Där alla liksom tänker på någon slags varumärke eller en persona eller liksom, ja, identitet, professionell identitet. Det gör ju inte han.
Nej. Nej,
det gör också att han är sårbar på ett sätt.
Ja, visst är det så. Det finns ju en kvalitet där, utan att gå för nära in på. För nu känns det som att hans personlighet har recenserats. Ja. Men rubriken i Aftonbladet var att han har bestämt sig för att krossa Stig Larsson. Och det tycker jag, som en person som företräder ett intervjuprogram, då har man fått ett litet problem.
Ja.
På sin hals.
Särskilt när man misslyckas, som man nu har gjort. Ska man krossa dem så ska man lyckas. Det tycker jag är en bra tumregel.
Du tänker så, ja. Ja. Du, ja. Vi måste hinna med att säga någonting också om, vi såg ju en fantastisk serie, Mr. Bates versus The Post Office.
Ja, just det, vi är
var
sist,
såg vi den?
Vi är sist på bollen, tror jag. Jag tror att det är på Viasat faktiskt, om jag inte minns fel.
Nej, gjorde det. Ja,
jag tror det. Men ja, ni kan hitta en själv.
Googla,
mina vänner, googla.
En otroligt intressant, based on a true story, det vill säga den här, en process som fortgår fortfarande. Så man har lyckats göra en dramaserie i 4 delar om hur ett antal postmästare i England blir anklagade för oegentligheter / stöld av sin arbetsgivare Postverket. Och blir ersättningsskyldiga, blir av med jobbet och massa sådana saker.
Mm.
Och den här lyckas dramatisera det här, den kamp som de för att bli för upprättelse helt enkelt. Mm. Sanningen ska fram.
Mm.
Jag, både du och jag är väldigt berörda av den här.
Ja, jag drömde om den sen på natten. För att man blir så, alltså har man någon slags rättsmedvetande så blir man så förbannad. Alltså den är ju bra, dels är den är bra gjord.
Mm.
Och sen så är det där som det kan vara med engelska serier.
Vi pratade för TV4 Play var faktiskt.
Okej, det är rätt.
Mm.
Det kan ju vara så här som det kan vara med engelska serier som vi pratar om efter jag har sett den. Att de är oftast väldigt bra därför att det är ett väldigt fint ensemble-samspel. Mm. Alltså amerikanska serier kan ofta vara så här, det finns en stark huvudperson och kanske en stark motspelare. Mm. Och sen så är det andra liksom statister. Men här är det ju liksom verkligen det här typiskt engelska, liksom starka, en stark ensemble som spelar tillsammans. Mm. Men sen är det ju någonting också, dels är det ju storyn, naturligtvis, som är just så stark. Man blir rasande när man ser hur de beter sig. Men sen är det ju också då de här typerna då, som de skildrar i den här filmen. Som, inte minst hon som då spelar Paula Venells, som alltså är chefen för The Post Office. Ja. En rödhårig kortklippt dam i sina bästa år, som dessutom är då anglikansk pastor.
Mm.
Och den här typen känner man så väl igen. Den här skenheliga skittypen.
Samhällets stöttepelare,
alltså. Not. Predikar på helgerna och sen liksom sätter åt de här postmästarna så att tre av dem tar livet av sig. Allting. Mm.
Och de här pengarna som då försvinner från dessa privata konton går ju in och redovisas som ett väldigt gott resultat för Postverket.
Ja, de går in på en slaskpost och sen så läggs de till vinsten. Liksom.
Ja, det...
Men det intressanta är ju, det här är ju faktiskt ett väldigt intressant fall. Och vi upptäckte ju det när vi tittar på den här, att samma vecka vi tittar på det så intervjuades en av den här Paula Venells, som då var generaldirektör för Postverket i England. En av hennes närmaste medarbetare som var med och rattade där intervjuades då i en sån här publik, vad heter det, en offentlig utredning om det här. Och Paula Venell ska dit och intervjuas inom några veckor. Så att den här grejen pågår fortfarande.
Det pågår, och det tycker jag är beundransvärt att kunna göra. En dramaserie som håller dramatiskt sett, tematiskt sett och när det gäller skådespelarinsatserna fast den fortfarande pågår i verkligheten. Det tycker jag är så stiligt gjort faktiskt. Det är en miniserie som kom i år. Jag är väldigt imponerad och tycker en typ av extremt effektiv samhällskritik.
Ja.
Man tänker från början, men kan man ja. Verkligen bry sig? Det är en ja. Nördig kille, Mr. Bates, ja. Rollen.
Ja.
Och man...
Toby Jones, som också Toby spelat Truman Capote i någon av de här.
Ja. Men och till alltså, slut sitter man på händerna.
Men vet du vad jag tänkte på också? Alltså det är också någonting i den här storyn som är nästan som ett klassiskt grekiskt drama. Alltså det är så rent och det är så... Och bara en sån här sak som att då Paula Venells, hon fick en CBI när det här redan var igång och avslöjas. Alltså en fin utmärkelse. Men i år... I februari så drog Charles den tredje kungen tillbaka det. Därför att man hade kommit fram till att det var en skam för ordenssystemet. Och nu är det på tapeten att Mr. Bates då, som ledde den här kampanjen mot Post Office ska få en istället.
Mm.
Och det är tydligen Charles för.
Ibland kan verkligheten överträffa dikten.
Ja, men det är ju sån här grekisk hybris och katarsis grej verkligen. Jag tycker det är intressant.
Ja, det kändes som veckans...
Nu har du tröttnat, nu ska du göra någonting annat. Vad ska du göra nu?
Ja, nu tror jag att jag ska gå och ställa in våra kaffekoppar i diskmaskinen. Kul va?
Det låter inte som en riktig plan för dagen.
Nej,
tycker jag.
Nej, ingen plan för dagen. Jag ska äta upp den sista croissanten.
Ja. Mm.
Och sen hoppas jag att vinden... håller sig lugnt så att man kan vara utomhus.
Ja, men vi ska ju på partaj idag hos...
Ja.
Vadå? Får man inte säga det?
Nej, det får man inte säga.
Varför inte det?
Nej, man får inte det.
Nej. Okej. Okay. Ja. Vi ska i alla fall bort.
Vi ska bort.
Vi får inte berätta var.
Nej. Jag ska tvätta håret.
Okej.
Okay. Tack så mycket.
Bye bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier, and 7 nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? Its signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com code GLOW.